då borrar jag det sista. Vänta lite, jag ska bara kolla här. Vårt journalsystem verkar ligga nere. Ja, nej, men så, nu var det klart, Robert.
Nej, inte Robert.
Va? Heter du inte Robert?
Nej.
Va? Jeanette, låt oss på BRS i Uppsala sköta företagets IT, så kan du fokusera på ditt. brsnetworks.se.
Välkommen till Lifehack säsong nummer 2. Det känns riktigt roligt att vara igång igen. Sen jag spelade in i våras så har jag hunnit testa en väldigt massa roliga och bra hacks som jag gärna vill dela med mig av. Och sen har det hänt en väldigt rolig sak, jag ska bli pappi. Ellen är gravid och vi väntar barn i början av nästa år. Så det känns väldigt spännande. Jag har faktiskt bjudit in Vivi Wallin som har mammasanningar. Så hon ska få dela med sig av väldigt bra föräldratips, barntips. Och allt inom ja, barn, och graviditet och föräldraskap. Det ska bli kul. Sen kommer jag under den här säsongen även träffa en väldigt duktig person som heter Mikael Arndt. Han är expert på bland annat sätta mål. Det ska bli väldigt spännande att höra hans målhack. Det här avsnittet så har jag träffat Bilal. Bilal är en person som sitter på mitt kontorshotell och jobbar egentligen som programmerare. Och ja, vi pratar väldigt mycket dagligen, jag och Bilal. Och han har samma nördiga intresse för lifehacks som jag. Så har jag läst en bok eller provat en metod och han gjort det fast gånger två. Han har, alltså, han är galen. Han är som en mänsklig försökskanin, lite grann. Det här avsnittet pratar vi om, vi börjar med lite beatbox. Det är väl inte jättehackigt, men ja, det är hackigt. Sen pratar vi om djup i rösten, vi pratar om Osho, sekten, vibrera kroppen, Tim Ferriss, aktivitetsarmband, parasympatiska och sympatiska nervsystemet, sömn, melatonin och jetlag. Så vi hinner med en hel del i avsnittet. Jag kommer garanterat träffa Bilal igen för att prata mer, för att vi hann knappt gå igenom en tiondel på vår lista som vi ville, saker vi ville prata om. Men det här var ett kul avsnitt, alltså. Det var roligt att spela in, jag har lyssnat om det nu och det var både intressant, roligt, härlig stämning. Så jag hoppas ni ser fram emot att höra det här nu. Nu kör vi igång Lifehacks.
Det är en bra röstuppvärmning kanske.
Vololololo, fan min ger inte lika mycket gay nu då.
Ska vi ha det som intro? Jag ska göra det till en remix och ha så här.
Ja. Jag jobbade på Gröna Lund när jag var 20 år. Och då jobbade jag på spelavdelningen och på ett av spelen är som jag jobbade på är, du vet, de här hästarna som löper omkring från ena sidan till den andra sidan och så ska man rulla.
Älskar den. Det är bästa på Gröna Lund.
Jag kommer inte ihåg vad den heter. Men
där, typ hästkapplöpning.
Ja, men det är det enda spelet som har en
mikrofon.
Som en mikrofon.
Ja.
Och det är så jävla kul att prata in den mikrofonen. Och det jag brukade göra när ingen spelade, vad jag brukade beatboxa i mikrofonen.
Får jag lite beatboxa?
Nej, alltså jag är inte bra på det, men nej. Det var bara, jag var...
I och för sig, man vill ju ha en riktig, man kan inte ha en sån här kondensatormick då, utan man vill ju ha en sån...
Alltså man vill ju vara väldigt nära micken, man vill ju ha lite, jag tror, förvrängningar lite. Alltså ja. Det kan liksom inte vara så här bra ljud, tror jag. Men vänta, nej. Om man gör... Nej.
Fortsätt, jag ska sjunga till lite.
Okej, vänta. Det är svårt.
Har du hört den där,
många år sedan jag gjorde det.
Den där Ratzel som kör beatbox och sång samtidigt? Han kör så här.
Nej.
Now the beatbox and the chorus at the same time. Och så bara... If you jätteont. No. Fast det låter bra. Alltså. Det var liksom det första virala klippet som jag någonsin liksom helt såg. Galet. Du presenterade, du gjorde ju ett röstahack här precis när vi började.
Mm.
Vad gjorde du då för någonting?
Ja, jag satt och hummade för mig själv bara. Så
hum.
Ja, exakt. Så det är egentligen bara det här att och sen medan jag gör det försöka komma så långt ner i halsen som möjligt. Till slut så kommer jag så långt ner så jag känner att min bröstkorg vibrerar.
Mm.
Sen är också grejen att jag har naturligt rätt djup bröst. Så när jag kommer väldigt långt ner så vibrerar min bröstkorg. Om man lägger huvudet på min bröstkorg, det har jag fått många som kommenterat att, som har sagt att oj, det där känns jätteskönt, kan du fortsätta vibrera? Ja,
det där är en grej som jag och Ellen gör. Ellen, min flickvän, brukar lägga sitt huvud på min bröstkorg för att känna på vibrationerna.
Ja, och så sitter man bara,
Och det är superhärligt.
Det är så härligt för dem och det är så härligt för mig själv också.
Mm.
För jag känner hur jag själv slappnar av vibrationerna.
Mm.
Och det som det också gör är att det skapar en mörkare röst. Och jag upptäckte det här bara via en slump när jag åkte tåg. Där jag satt och kände att oj, nu är jag väldigt mycket uppe i halsen. Så jag började humma för mig själv. Och satt där i ett högt tåg så ingen annan kunde höra.
Men det var ändå folk runt dig eller?
Det var folk runt mig. Men det var så där gamla tunnelbanan som låter väldigt mycket. Så jag kunde göra det ostört.
Det är därför jag bjöd in dig här idag, för att du är en person som sätter hummar på tåg bland folk. Det är fan. Då ska man vara med i Lifehacks alltså.
Men det är så roligt för att när jag gjorde det, jag tänkte okej, men jag testar det här. Och så gjorde jag det i 10-15 minuter. Och så ringer min kompis som jag skulle möta upp i stan. Och jag säger tja, eller ja, det är Bilal. Och så är det första hon säger oj, vilken mörk röst du har.
Mm.
Och det var så häftigt, för att det var som att jag fick ett kvitto på att okej, den här tekniken fungerade.
Det är skitbra ju.
Ja.
Första röstahacket, humma på tåg eller vart man vill för att få ner djupet på rösten. Och
Det finns en riktigt bra metod eller en skola som heter Bioenergetics.
Mm-hmm.
Som handlar mycket om att släppa spänningar i kroppen, att komma in i kroppen så mycket som möjligt, att liksom verkligen vara i kroppen. En man som jag har följt väldigt mycket på YouTube förr i tiden heter Elliot Hulse. Han snackar väldigt mycket om bioenergetics. Om man söker på YouTube Elliot Hulse, bioenergetics.
Mm.
Han har till och med en video som heter How to get a deeper voice.
Mm.
Där han beskriver något liknande det jag kom på. Det här med hummandet. Men han gör det också så att han står upp och så har han händerna över huvudet. Och så går han upp på tå och landar med hälen. Och varje gång han landar med hälen så säger han
huh.
Det är en sak. Han går igenom väldigt många olika tekniker.
Men just den där grejen har jag gjort i någon sån här yogaaktig klass som jag var på någon gång, när man skulle liksom studsa upp och ropa varje gång man landade.
Ja, om du känner till Osho.
Det var Osho.
Ja. Han har en som kallas Dynamic Meditation.
Exakt, det
var och det. Den ingår där också.
Ja. Men är det en sekt? Osho, är det en sekt?
Det är en sekt.
Har du sett dokumentären på, på Netflix?
Jag har sett ett eller två avsnitt. Inte mer än så.
Ja, det är ju senare avsnitten som sekt.
Det är det, va?
Grejerna kommer fram där. När de börjar förgifta andra städer. Och
förgifta andra städer?
Ja.
Oj. Det är spännande.
De infiltrerade en matsal. Eller en restaurang.
Uh-huh.
Och fick in Osho-folk som jobbade i köket. Som planterade någon bakterie eller virus. Så att hela staden blev utslagen av magsjuka.
Wow, varför?
För att de hade ju alltså byggt upp ett samhälle i ett ställe i USA. Den här religionen, då, eller vad man säger.
Yes.
Men folket runt omkring ville köra bort dem, för de tyckte att det här Osho-människorna, de är väldigt underliga, liksom studsar och ropar och väldigt glada. Och varför är de så glada? Vill ha bort dem. Ja. Och då ville de hämnas för att de blev bortkörda. Mm. Så det blev ju krig alltså.
Wow.
Alltså internt krig där, alltså, när de skaffade vapen och grejer.
Shit, så att, vilken grej.
Det här var ju typ på 70-talet.
Ja.
Fortfarande, sekt eller inte, de har ju ganska coola såna här yoga-grejer som faktiskt...
Det är det. Ja, exakt. Sekt eller inte, det kom massa bra saker från honom ändå.
Mm.
Dynamic meditation är en sak.
Mm. Han har ju det här också när man vibrerar i hela kroppen. Har du testat det? Alltså skakar, du står och liksom vibrerar och skakar i typ 12 minuter.
Nej, det har inte jag gjort.
Det är min favorit.
Ja, men du har berättat för mig om just det här att skaka kroppen och hur mycket endorfiner det släpper, hur mycket lugnare i kroppen man känner sig.
Mm.
Och jag har testat det och det funkar hur bra som helst.
Ja.
Jag vill så här, ibland kan jag, när jag sitter vid datorn på jobbet, kan jag känna att det är ingenting som händer nu. Det är som en tjock dimma framför min inre syn. Mm. Jag kommer tänker inte riktigt igenom. Då går jag in i vilorummet och så ligger jag där i 10 minuter och bara skakar. Och jag skakar liksom benen.
Ja, du ligger ner och skakar?
Jag ligger ner och skakar,
okay.
För att då kan jag känna in väldigt mycket tydligare vad exakt det är som känns.
Mm.
Om jag skakar på benen till exempel, det som händer är att spänningar släpps i benen.
Mm.
Och ibland kan de släppas så himla starkt så det gör ont. Så jag måste vara ganska... Ja, jag kan inte skaka för hårt. Det är, liksom, det är för mycket spänningar som släpps på en gång. Och jag, ja, men jag gör det i typ 5-10 minuter.
Mm.
Går igenom varenda del av kroppen. Kommer ut därifrån som att jag har tagit en 2 timmars tupplur.
Alltså, det känns så häftigt.
Himla skönt.
Så sjukt häftigt. Men skakar du en del i taget då av kroppen?
Ja. Vanligtvis brukar jag skaka benen mest, för det är så himla stora muskler och det är väldigt mycket spänning som lagras.
Jag ska inte skryta om dina benmuskler.
Alltså, men ja.
Vet du vad jag ska göra? Jag ska släcka den här taklampan så vi verkligen kommer in i stämning.
Mm.
Så, eller?
Ja,
eller?
Vad tror du? Fantastiskt.
Så vi befinner oss här i en lokal i Gamla stan. I ett dunkelt rum med en ljuskälla bara.
Mm.
Som lyser in.
Folk som går utanför.
Ja, och vi har slottet på andra sidan, va?
Mm.
Kungen.
Fast det är väl inte där han bor? Han bor väl på Drottningholm?
Ja, han bor på Drottningholm. Men jag vet inte vad han gör på slottet. Går han dit och knegar eller?
Jag vet inte.
Det är lite att svara mejl.
Hans arbetsplats, ja. Hans kontor.
Ja.
Mm.
Det måste vara något sånt. Ja. Så jag och Bilal, vi jobbar tillsammans här på det här kontorshotellet. Eller inte tillsammans, men båda sitter på kontorshotellet.
Mm.
Och vi så här, mycket av det vi pratar om är så här life hacks på något sätt. Eller vi pratar om livet på alla möjliga sätt. Saker vi liksom testar, saker vi vill testa, vad vi liksom tror om olika saker. Och, vi kan prata både högt och lågt och brett och snett om allt möjligt. Och då tänkte jag så här, fan, det här är så, alltså jag skulle alltid vilja ha en mikrofon på våra samtal.
Ja.
Så att fler fick vara liksom delaktiga i det här.
Det är så ofta jag tänker just den tanken.
Ja. Alltså,
det här samtalet jag har med den här personen eller den där personen, varför är det bara jag som får ta del av det?
Mm.
För det är så sjukt bra samtal.
Mm.
Ja, så ja. Jag har också tänkt den tanken.
Så nu testar vi, nu mickar vi upp och så kör vi.
Ja.
Och med en varsin kopp te också, det är ju inte så dumt heller. Blåbärste dricker jag.
Mm.
Vilken smak tog du?
Rooibos chai med vaniljsmak.
Ska vi köra som Tim Ferriss, sitta och prata teer i 40 minuter?
Alltså jag har inte lyssnat på så många avsnitt av honom. Mm. Men säkert i hälften av dem har lyssnat på så har han pratat om teer.
Ja.
Det är helt galet hur himla insatt han är i det.
Tim Ferriss skrev boken 4-Hour Work Week. Mm. Och han har en podcast också. Så att han är en typ av lifehack-guru.
Ah, ja. Liksom. Han betraktar sig själv som en mänsklig försökskanin.
Mm.
The human guinea pig brukar han kallas.
Ja, ah, han har gjort galna grejer. Han, ah, ja. Och han har tagit ut det blodet, kroppen, och slungat runt det för att frigöra tillväxt.
Asså.
Alltså, ja, alltså jättekonstigt. Sen kört tillbaka det igen med stamväxceller. Och,
okej. Okay. Wow.
Han har implementerat någon typ av diabetesmätare, ja, på sidan av höften. Alltså som är liksom, den sitter där så han hela tiden kan se sina...
Så sitt blodsockervärde, va?
Ja.
Mm, okej. Okay.
Konstant.
Spännande.
Så att han har ju tagit det här med lifehacks till en helt ny nivå.
Ja, på tal om det här med att mäta kroppsvärden eller så här biomarkörer. Mm. Jag har ju en sån här Whoop på mig.
Ja.
Haft den nu i snart en vecka. Eller ungefär en vecka nu.
Ja.
Och det är väldigt intressant. Den mäter, vad heter det, hjärtpulsen och någonting som kallas HRV, som heter Heart Rate Variability. Vilket är generellt rätt det är rätt starka belägg för att HRV är en bra indikator på hur bra hälsa man har.
Okej.
Okay. Till exempel hur bra hjärtat fungerar, hur bra kondition man har och så vidare.
Men är det bara den Whoop som kan mäta? För det finns ju hur många olika så här varianter. Sen finns Fitbit och...
Det finns hur många sådana här smartwatches som helst.
Kan alla mäta just det där HRV eller?
Just HRV tror jag faktiskt inte det är många andra som kan. Jag vet, okay, att Apple Watch inte kan det.
Okay.
Fitbit vet jag faktiskt inte. Men jag hade en Garmin Connect innan.
Mm.
Och den mätte bara hjärtslaget.
Men det kan ändå vara värt, om man ska köpa någon sån, så kan det vara värt att kolla upp så att klockan eller ringen eller armbandet har HRV.
Ja, jag tror det.
För det där är ju ett armband, eller hur? Det är inte ens, det är ingen klocka. Det är
ingen klocka, den har ingen skärm eller någonting. Det är bara ett armband.
Mm.
Och det den gör är att den mäter, den skickar ut ljus och så mäter den skillnaden i ljus och inte ljus när den registrerar blodet flöda förbi. Det är något, det kallas fotooptimetrik eller någonting.
Mm.
Och den gör det 100 gånger i sekunden.
Oj.
Så den är rätt...
Den har koll på ditt blod. Alltså.
Den har koll på mitt blod. Den är rätt pricksäker.
Ja.
Och den har en så här intressant grej som heter recovery, som är från 0 till 100% hur mycket recovery. Så det HRV är, innan jag går in på det, det HRV är en... så du har två nervsystem, du har två stora nervsystem i kroppen. Det ena är det... Eller snarare så här, i det autonoma nervsystemet, det är nervsystemet som jobbar av sig självt, så har du det parasympatiska och det sympatiska nervsystemet. Det parasympatiska är det som verkar för att lugna ner kroppen.
Mm.
Så det som får dig att börja smälta mat till exempel. Det som tar blod, transporterar, alltså se till att blodet transporteras till inre organen så att du kan börja smälta mat. Börja...
Så det är därför man får matkoma till exempel. Så efter man har ätit och känner sig trött efter maten, då kopplar det parasympatiska,
ja, absolut,
systemet in.
Ja, och det, dens motpart, det sympatiska nervsystemet,
mm,
är i princip fight or flight systemet.
Just det.
När du har fullt med adrenalin, när du är igång, när du tränar, då stängs matsmältningsfunktionen ner lite grann. Du har mycket mer blod i armar och ben. Du är mer redo att köra.
Lite alltså stress, när man är stressad då borde den vara igång kickad.
Ja, exakt.
Vad händer om alltså folk som är stressade hela tiden och ska äta och kroppen bara vill gå ner i parasympatiskt läge, men man vräker i sig 3 koppar kaffe istället och bara, men jag ska fan, nu ska jag jobba sönder mig själv.
Ja, alltså jag är inte en expert på det här, men det är i princip två nervsystem som jobbar mot varandra då.
Ja, men det kan inte vara så jävla bra för matsmältningen, tänker jag.
Nej,
jag
kollade upp det och jag såg någon artikel som beskrev att det bästa för din matsmältning, det är att vara närvarande när du äter.
Mm.
Det är för att då kopplas det parasympatiska nervsystemet igång.
Mm.
Då kan kroppen smälta mat på ett optimalt sätt.
Mm.
När du verkligen sitter där med maten och verkligen känner vad du äter.
Mm.
Istället för att äta någonting på vägen. Eller?
Kan det bli så effektivt så att den till och med liksom smälter maten medan man äter? Alltså att den blir liksom... Så man behöver, för att när jag äter lunch, jag känner jag får sån tydlig matkoma. Liksom, så att jag lägger mig och vilar en stund efter jag äter lunch.
Mm.
Räcker med en kvart. Typ, kan vara meditation eller bara lyssna på någonting. Eller bara promenad. Chilla en kvart.
Mm.
Men jag tänker, om man äter supernärvarande och sakta, kan den bli så effektivt det här parasympatiska systemet så att man inte ens behöver den där kvarten av nedvarvning, för att lunchen i sig blir en så pass bra nedvarvning?
Alltså det är många olika faktorer som spelar roll där. En faktor till exempel är hur mycket du tuggar på maten.
Ja, det är klart.
För i munnen så finns ett enzym som heter... galas eller någonting, jag kommer inte riktigt ihåg vad det heter, men det finns ett enzym som bara produceras i munnen som hjälper till magen att som hjälper magsmältningen eller matsmältningen. Det hjälper magen att bryta ner maten du äter mycket mer, och ju mer du tuggar desto mer blandas maten med enzymet.
Just det, då får du ju förjobb där uppe i munnen.
Ja, och jag har hört en bra grej där: drink your solids, eat your fluids. Så drink your solids. Ät mat, tugga så mycket så du måste, så du liksom dricker ner det. Så det är liksom
alltså, det låter äckligt.
Men det är så mycket som är bra att tugga.
Okej.
Okay. För du bryter ner fibrerna, du blandar det med enzymet, du hjälper matsmältningen att fungera på ett optimalt sätt.
Okej, okay, och tugga liquids.
Ja. Och då menar de mer drycker som har kalorier.
Ja, men typ en jag dricker ju en julsmoothie varje morgon.
Ja, exakt.
Den ska jag tugga med, för nu bara sveper jag ner den. Alltså,
jag gör också det.
Jag får ont i magen ibland för att jag sveper för mycket på en gång.
Mm, jag förstår det. Jag kan också känna det ibland. Mm. Men den ska du då ha en munfull, tugga lite grann.
Ja.
Bara så att du blandas lite, bara så att du får lite enzymen. Mm. Lite av enzymen som finns i munnen.
Så mycket blåbär. Jag kommer bli helt blå i käften. Det hade ju varit. Okej. Okay. Men där gick vi in lite på parasympatiska och sympatiska systemet.
Ja. Så det som händer är att det parasympatiska skickar signaler till kroppen och bland annat till hjärtat att sakta ner. Mm. Det sympatiska skickar signalet till hjärtat att öka upp, att speeda upp. Det HRVR, heart rate variability, är att mellan varje hjärtslag så finns det en liten varians av hur lång tid det tar för hjärtat att eller snarare hur snabbt det går från en puls till en annan. Vad är variationen mellan hjärtslagen? Så om det är 400 millisekunder mellan ett slag och slag 2, och sen är det 380 millisekunder från slag 2 till slag 3.
Men att det slår lite oregelbundet typ hjärtat.
Ja, det gör det. Det gör det. Och det är på grund av att det parasympatiska och det sympatiska nervsystemen lite grann balanserar ut varandra. Och
de drar åt båda hållen.
Ja, liksom. Exakt. Så ju högre HRV du har, ju högre variation du har, desto hälsosammare är du. För att det är en indikator på att båda systemen fungerar bra.
Vänta nu, du vill ha så stor oregelbundenhet som möjligt?
Ja, för den här oregelbundenheten är väldigt liten.
Det är inte så att man liksom, om jag skulle känna på hjärtat, nej, det är inte så att man känner så här att oj, det här är oregelbundet, utan det här pratar om mikrosekunder.
Vi snackar om millisekunder.
Millisekunder,
ja, exakt. Mm. Kan du känna oregelbundet hjärtslag, då
är det inget bra.
Nej, då tror jag att man ska kolla upp det.
Ja, exakt.
Om inte du har så här supertajmade reflexer.
Ja.
Så du vill ha så hög HRV som möjligt.
Mm.
Vilket innebär att båda systemen jobbar väldigt bra.
Mm.
Har du låg HRV, då innebär det att det sympatiska antingen är överexalterat eller att det parasympatiska är dysfunktionellt.
Mm.
Alltså antingen att du stressar upp för mycket eller att du har inte förmågan att varva ner.
Mm.
Eller en kombination av båda.
Mm.
Du kan ha förmågan att varva ner, men din stress kanske det kanske blir för mycket.
Alltså det här är viktiga grejer ändå. Jag tror att det här är ju, för att ett stort problem idag är ju folk som är överstressade, går in i väggen och
ja.
Alltså, på något sätt så bottnar det ändå ner i de här två systemen.
Absolut. Och det som är intressant med HRV är egentligen inte så mycket. Vi har alltid så här, om jag går och tränar, då ska jag kolla, jämföra. Om folk i min ålder med mitt kön och som har den här träningserfarenheten, om jag lyfter den här vikten, hur rankar jag med dem? För jag vill kunna jämföra mig med mina jämlikar.
Mm.
HRV funkar inte riktigt lika på det sättet. Det är väldigt unikt. Det är mycket mer unikt än
individuellt.
Mycket mer individuellt, ja, än många andra saker.
Mm.
Det man vill kolla där är, vad är trenden?
Ja, just det.
Minskar din HRV under över lång tid eller ökar den? Hur snabbt kommer du ner i baspuls efter att du har tränat?
Mm.
Efter att du har haft hög puls, hur snabbt kommer du ner till vilopuls?
Mm.
Hur låg är din vilopuls när du vaknar upp på morgonen? Alla sådana saker loggas med hjälp av Open här.
Och då måste man ju samtidigt liksom prova sig fram med olika livsstilsförändringar.
Absolut.
För att se vad ger resultat.
Ja, absolut.
Vi hade ju, när du hade precis skaffat den där, Whoop-armbandet, så kom du till jobbet och var väldigt sliten.
Ja.
Och då hade du 45% i recovery.
Nej, då hade jag 40%.
40% i recovery.
Ja.
Vilket är ju, nej, men det måste vara väldigt lågt då.
Och ja, det är så här. Ja, du kan träna, men träna inte för hårt.
Mm, mm. Hur har det varit sen dess då? För det här var typ 2 veckor sedan.
Nej, det här var förra veckan bara.
Var det här förra veckan? Ja. Hur har din recovery varit när du har vaknat på morgnarna sen dess?
Den har gått upp till en max, vad var det, 50% tror jag. Och då är det så här, någon kväll.
Är din bästa recovery 50%?
Än så länge så är den på 50%.
Jävlar.
Och jag tänker hela tiden, vad är problemet? Varför?
Du gör ju någonting fel.
Ja, det är någonting som.
Och det här är skitintressant.
Ja. Verkligen.
För att då har du så jävla mycket att jobba på för att om du lyckas öka upp din recovery till 100%, för att du skulle må då.
Absolut, vet du vad den ligger på idag?
Nej.
Jag tittade bara för en halvtimme sedan.
Ja.
På 20%.
Och du driver.
Ja, det är helt galet.
Vad gjorde du i helgen?
I helgen så gjorde jag inga fysiskt ansträngande aktiviteter.
Psykiskt då?
Ja, min hjärna var nog igång väldigt mycket. Jag gamade ganska mycket i helgen.
Okay, ja.
Den var igång ganska mycket.
Ja.
Men det jag kollat är att så, det är massa faktorer som spelar in på hur det mäter recovery, eller hur recovery blir snarare. För det är flera faktorer som mäter in på HRV, till exempel hur mycket du sover. De har en sån här sleep guide i appen som säger, för att du ska performa på topp imorgon, då måste du sova minst så här mycket. Mm-hmm. Och så här, du har ett basbehov på say, 7,5 timme.
Mm.
Men tack vare att du har tränat idag så lägger vi till 25 minuter på det. Och tack vare att du har sömnbrist från natten innan, alltså sleep debt kallas de, sömnskuld, så behöver du sova en halvtimme till också. Då blir det 8,5 timme eller 9 timmar.
Det var intressant.
Och så finns det så här efficiency. Säg att du ligger i sängen i 10 timmar, men du sover bara 9 timmar. Då har du 90% efficiency. Så om du behöver 8,5 timmar sömn, men du har 80% efficiency, ja, då behöver du ligga i sängen mer än 10 timmar för att få dina 8,5 timmar.
Mm.
Och den är väldigt bra på att mäta när man är vaken och när man sover. För det är tillräckligt stor variation i hjärtslaget och i HRV för att den ska kunna veta det. Så den ställer in automatiskt.
Men har du testat några livsstilsförändringar än som du känner har gett resultat som du kan se?
Jag kollade upp det och en stor sak som tydligen påverkar HRV är att dricka mycket vatten.
Mm.
Och jag är nog inte jättebra på att dricka mycket vatten faktiskt. Skulle helt klart kunna bli bättre på det. Men anledningen också till att den visar 20%, en anledning är för att jag sov 5 timmar i natt.
Men det är bra, då vet man att den funkar.
Ja, absolut. Ja. Absolut.
Jag skulle nog också, när jag vaknade i morse, jag hade nog också legat på ungefär 20%. Mm. För att den här helgen, jag var ute och festade i fredags och i lördags var jag på 2 födelsedagsfester. Oj. På söndags ett dop och spelade på dopet också med Ellen. Och så har jag varit i Vingåker också, hälsat på och bott hos svärföräldrarna.
Ja. Hur har du hunnit med allt det här?
Ja, men det är helt sjukt. Jag vet inte, det har varit liksom full rulle från att jag vaknat tills jag gått och lagt mig hela helgen. Så idag, då var jag så här, okej, det är måndag, jag ska jobba. Jag sätter mig och ändå väldigt effektivt på måndagar. Jag gör hela min typ arbetsvecka på måndagar, alltså under 2 timmars tid. Mm. Alltså så gör allt det, liksom, det tråkiga, det administrativa, ekonomiska, du vet, allt det där. Och sen känner jag bara, nej, det går inte nu. Nu jag däckar. Så då går jag hem och lägger mig och sover i flera timmar. Och bara ligger liksom och kollar på serier och gör ingenting på hela resten av dagen. Fram tills nu. Ja. Och sen när jag hade gjort det, vilat, då kände jag till slut att fan, nu börjar jag bli återhämtad. Då...
Men om du har vilat så mycket under dagen, kan du somna på kvällen?
Alltså det återstår att se, för att det jag har gjort sen efter jag hade vilat så mycket, det var att jag körde 3 runder Wim Hof andning. Gick in, tog en kall dusch och sen körde jag lite stretching och yoga och sen drog jag 2 koppar kaffe.
Oh, jävlar.
Så att nu, alltså jag, nu är jag uppe på, det känns som att jag är uppe på i alla fall 90%.
Aha, jag kan tänka mig.
Så somna ikväll, det blir tufft alltså. Men, ja. Men om, när jag har riktigt svårt att somna på kvällen, då tar jag en melatonintablett.
Ja, det gör du. Ja. Jag har aldrig testat det, funkar de?
För mig jättebra. Alltså melatonin är ju ett naturläkemedel.
Ja, det är ju också ett hormon som finns naturligt i kroppen.
Exakt, ja. Så det är ett naturligt ämne i kroppen som kickar in av sig själv när det blir mörkt, när det blir kväll och egentligen ens biologiska väckarklocka säger att nu ska du gå och lägga dig.
Ja.
Då är det melatoninet som utsöndras som gör så att du blir trött. Och är det så att man till exempel är jetlaggad och den här biologiska klockan är ur spel, så kan det vara jätteeffektivt att ta en liten melatonintablett, för att då skickar man ut det här sömnhormonet.
Mm, just det. Jag har läst att det är mycket effektivare just för jetlag att ta en tupplur istället för melatonintablett.
När ska du ta tuppluren?
Ja, när var det? Någon gång under dagen. Nej, jag är inte helt säker på det.
Ja, men så här, om du åker till Thailand eller Asien åt det hållet, då är problemet är att du kommer inte kunna somna på kvällen, för att din biologiska klocka vill ju gå och lägga sig jättesent.
Ah, just det. Man vill lägga sig 5 på morgonen.
Och kommer du fram dit och så tar en tupplur, då kommer du somna ännu senare. Så då är det inte så effektivt. Så, men om du åker åt andra håll, om du åker till USA, då kan det funka att ta en tupplur så att du orkar vara uppe längre sen när du är
just
där.
Just det.
Men åker du till exempel Thailand, då är det mer effektivt att ta en melatonintablett när du vill somna.
Okej, okay. Och även fast man då enligt den biologiska cykeln. Även fast kroppen tror att det är dag, så tar man en melatonintablett och så lyckas man somna.
Exakt. Och okay. Det som den gör är att den börjar ändra den biologiska klockan mycket snabbare. För annars kanske du kommer vara jetlaggad i en vecka innan du kommer in i rytm. Mm. Men med melatonintabletterna så gör det så att kroppen lär sig att jag ska skicka ut, eller det är nu det gäller att skicka ut melatoninhormonerna. Så man kommer i fas mycket snabbare.
Ja. Ett annat tips jag har hört för det där är att det jag har hört är att det tar cirka så här, kroppens biologiska cykel kan förskjutas med 1 timme om dagen. Mm. För det är därför man kan ha jetlag i flera dagar, för att den förskjuts bara 1 timme åt gången.
Mm.
Så det man kan göra är att säga att jag ska åka till Thailand som har då, är det 7 eller 8 timmar?
Det är 6 timmar.
6 timmar, ja. Att jag då 5-6 dagar innan börjar lägga mig 1 timme senare. Eller hur blir det? En timme tidigare.
Nej, vänta, vad fan blir det? En timme senare blir det, va?
Jag är inte helt säker. Det klickar inte riktigt i mitt huvud just nu.
Vänta. Nej, en timme tidigare blir det. Du ska gå och lägga dig 1 timme tidigare för varje dag.
Ja, just det. Annars lägger man sig för sent. Ja. Så om man då 5-6 dagar innan börjar lägga sig 1 timme tidigare varje dag. Så att när du väl reser. Om du lägger dig 10 när du väl reser, alltså dagen innan, då ska du lägga dig kanske klockan 6 på kvällen.
Mm.
För att när du kommer dit, då är du redan helt anpassad.
Ja, det där är jättebra. Mm. Jag gjorde den nu när jag var i New York för en månad sedan.
Mm.
Men då blir det tvärtom, för då skulle jag vara vaken en timme senare för varje dag.
Exakt.
För där i New York tror jag är 7 timmar bakåt. Eller?
Ja.
Ja. Och då behövde jag pressa. Så normalt sett brukar jag gå och lägga mig vid 10-11 på kvällen. Mm. Men då började jag pressa så att jag gick upp och la mig vid 2-3 till slut.
Just det.
På natten. Ja. Så att då blev det mycket lättare när jag väl kom fram till New York sen.
Ja, jag kan tänka mig. Hur länge var du där?
Jag var bara där över helgen. Så det var bara torsdag till söndag. Ja.
Ah, wow.
Så då vill man ju verkligen se till
verkligen.
Att lösa jetlagen snabbt.
Ja. Man kan ju inte slösa bort en hel dag på jetlag.
Nej.
Och bara ha 3 dagar.
Nej, exakt. Och då funkar ju inte melatonin heller när man behöver hålla sig vaken på kvällen. Utan då är det snarare att man vill dra i sig mycket kaffe. Tack så mycket för idag. Otroligt kul att snacka med dig.
Ja, tack själv. Det var väldigt trevligt att prata.
Ja, nu är klockan vid 8 tiden här. Mörkret har fallit på hårt. Du är 20% recovered bara. Jag är fan uppe på 95%.
Så jag behöver mina 12 timmar sömn i natt.
Ja, alltså nu får du hem och slagga igen. Du bor ju på ett väldigt häftigt ställe.
Mm, jag bor i en liten stuga ute vid Brommaplan.
Alltså, du bor ju vid en liten stuga vid vattnet. Liksom.
Ja, det är löjligt vilken tur jag har haft att få det stället.
Ja, det är magiskt. Så när jag kommer dit och besöker, då har han så här jongleringssaker där utanför, någon så här stor pinne. Senast fick jag liksom stå och veva någon pinne runt kroppen. Vad var det för någonting?
En kontaktstav heter det.
Okej.
Okay. Väldigt roligt faktiskt. Kan rekommendera och testa. Det är lite magisk känsla.
Ja, jag kan rekommendera att åka hem till Bilals hus.
Välkommen.
Ja, tack så mycket för det.
Tack själv.
Ciao.